Ja, Riksbanken sänkte räntan och Stockholmsbörsen den tog sig upp på ny rekordnivå. Det passar väl perfekt att vi avslutar den här säsongen på topp, va?
Ja, men verkligen. Och utöver det här så ska vi prata om veckans trade från Mikrit som har tittat på H&M. Och sen så har vi lite spännande rapporter att se fram emot, några eftersläntrare. Och sist men inte minst så har vi en duell som jag och Elias har hållit på med nu i ett halvårs tid. Och nu ska vi utvärdera vem som är bäst helt enkelt.
Då kör vi igång. Det här är programmet där vi pratar om börsen och allt som rör de finansiella marknaderna. Och vi spelar in dagens avsnitt tisdagen den 14 maj. Och det här är ju faktiskt inget helt vanligt avsnitt.
Nej.
För det är ju vårt sista för den här säsongen.
Ja, det känns lite vemodigt.
Ja, visst gör det det.
Ja.
Ja. Hur tycker du att det har varit under säsongen?
Jo, men vi 3+ kanske det har varit. Jag tycker det har varit helt okej.
Okej, okay, ja, jag tycker vi är godkända. Upp och nosar på 4-5 i alla fall.
Kanske.
Det har varit otroligt kul att stå här och snacka börs.
Ja, men det har varit superkul. Och vi har varit konsistent. Varje vecka har vi gjort det här nu.
Ja, men verkligen.
Ja, vi har kört på.
Och vi har ju faktiskt inte varit helt ensamma heller. Utan vi har haft jättefin backning från två professionella traders.
Bra,
säger det. Eka Lundin och Mikrit. De har ju varje vecka kommit med trades och insikter som vi har tittat på. Och det har ju varit jättespännande att få en inblick i hur riktiga proffs jobbar.
Ja, och de har varit duktiga också, ska tilläggas.
Verkligen.
Deras track record har varit bra det här halvåret.
Oh ja, och den här veckan är ju faktiskt inget undantag. Utan vi har ju en trade även nu.
Just det.
Den kommer från Mikrit och det är H&M han tittar på, eller hur?
Exakt. Och han tittar ju då på kursgrafen och noterar att den har vänt ner från ett stödområde, förlåt nu sa jag fel, motståndsområde heter det såklart, för att den kanske ska hitta då ett stöd lite längre ner som han har identifierat kring 160 kronor. Och där också både 50 dagars och 200 dagars
precis.
Kommer också där under.
Den sammanfaller ju där med 50 dagars och 200 dagars glidande medelvärde.
Då känner han sig lite mer konfident att det kanske är där man ska fånga upp den.
Ja. Och sen siktar ju han på en uppgång på uppemot 180 kronor. Ja,
precis.
Och det här är ju då en ganska kortsiktig swing trade som man kallar det. Men där han ser en väldigt bra potential i förhållande till risk. Och
ja.
Det är väl alltid så man jobbar när man tradar kortsiktigt.
Ja, nej men verkligen.
Långsiktigt kanske. Men vill du säga några ord bara om liksom H&Ms resa på börsen den senaste tiden också?
Ja, men jag tänkte att det här blir en väldigt kortsiktig graf och alla vet ju vilka H&M är. Och de flesta kanske vet vilken resa de har gått igenom på aktiemarknaden de senaste 10 åren. Så jag tog med en graf på det. Bara för att det är ju, den var ju alltså extremt het där 2014-2015. Det var ju den solklara aktien att stoppa in i byrålådan enligt de flesta. Men sen har det ju varit en extremt tuff period. Aktiekursen är då blå linje och så har vi, jag tog rörelsemarginalen nu, röda staplar. De hänger ihop lite grann.
Bolaget väldigt har fin korrelation däremellan, ja, kan man ju säga.
Exakt, och man kan också se aktien var ju ganska högt värderad. Vinsterna, man trodde på stark vinsttillväxt framöver, det infriades inte. Det är alltid jobbigt med höga multiplar och sen så infriar inte på de tillväxtförväntningarna. Och så blev det. Och man har haft väldigt mycket problem på marginalsidan. Och nu är marknadens case lite grann. Ska man då kunna nå en 10% rörelsemarginal under hela räkenskapsåret? Förra kvartalsrapporten var ju bra. Får man se om man kan hänga i där. Och marknaden, eller marknaden, vissa bettar i alla fall på att man ska se minskade lager, lite mer fullprisförsäljning och även att man ska se lite lägre priser på insatsvaror också. Och så får vi se. På andra sidan så är man ju mer lite skeptisk till det här. Kommer man verkligen kunna sälja varor till fullpris när det är en sån hård konkurrenssituation? Till exempel.
Man kan ju man säga växa? Det att ägarfamiljen har ju köpt hela vägen ner här.
De köper ju
så mycket aktier att man frågar sig om H&M ens kommer finnas kvar på börsen om 5 år.
Exakt, och det är väl något som folk har skrivit och frågat sig i typ 5 år.
Ja.
Så vi får väl se, men ja, de äger himla massa aktier i H&M. Ja.
Och med det tycker jag att vi ska ta och tacka både Mikrit och Eka Lundin för allting de har gjort den här säsongen. Det har varit verkligen spännande att följa vad de gör. Vi börjar med ett kort nyhetssvep innan vi ska gå in på lite andra roliga saker. Riksbanken sänkte ju som sagt räntan för första gången på 8 år var det. Vad betyder det här att Sverige gick före både Fed och ECB?
Ja, man kan väl dels tolka det som att vi faktiskt har sett en inflation som har kommit ner väldigt snabbt nu i Sverige och att det då möjliggör för Riksbanken att faktiskt kunna agera lite mer tillväxtfrämjande. Det är ju faktiskt så att i Sverige så har vi en ganska svag konjunktur, så att det behövs ju samtidigt. Vi har högt skuldsatta hushåll, även på företagssidan på sina håll. Och så har vi banksektorn som har varit pressad för de har fastighetsexponering. Så att överlag så är det ett positivt signalvärde att man nu tog steget. Men sen får vi se lite grann. Alla väntar sig att ECB kommer följa efter nu. Även i Europa är inflationstrenden ändå ganska tydligt nedåtgående. Det är USA som liksom har planat ut lite grann, som är lite mer stycke. Och där får vi se. Nu tror marknaden att det kanske sker i juli i alla fall. Så det blir maj, juni, juli från de här tre. Så det kanske inte spelar så stor roll vilka som var först ändå. Men vi har ju en graf i alla fall. Bara zooma tillbaka 20 år tror jag att det här är. Riksbankens styrränta. Det kan vara lite intressant att se här hur det var 2008 och sen så fick vi en till räntehöjningscykel där 2012 och sen har vi haft en enorm sådan på slutet och sen en liten tick.
Där ser vi hur sänkningscykeln börjar.
Exakt.
Och man kanske kan säga att vi ändå har klättrat ur knät på Fed och ECB.
Ja, exakt.
Man ska vara lite
ja, men man brukar säga att vi sitter knät på ECB, exakt. Men det säger också en del om att nu säger Riksbanken man tror på två ytterligare sänkningar i år. Men det är ju då beaktat att inflationen faktiskt fortsätter att trenda neråt.
Mm. Och den har ju sett bra ut nu två gånger i rad. Så får vi se om den fortsätter se bra ut.
Ja, nej men precis. Så att, men återigen, det är ju ändå ganska små steg man tar. Det är 25 punkter och man är uppe på 4%. Så att det är några sänkningar som ska till innan vi kan prata om att räntan har kommit ner till liksom, låga nivåer eller lite lägre ut i historiskt perspektiv.
Hur påverkade det här kronan då?
Ja, men det var inte kronan försvagades lite grann, men jag skulle inte säga att det var någon dramatik. Och det tror jag att Riksbanken tyckte var ganska skönt. Och det var vi inne på om det var förra veckan eller veckan innan, att det är inte nödvändigtvis säkert att det blir så att kronan kommer försvagas bara för att Riksbanken sänker först, när man dessutom vet att de andra kommer med all största sannolikhet följa efter kommande månaderna. Samtidigt som risken i liksom AB Sverige kanske har minskat lite grann i takt med den här räntesänkningen. Så att, ja.
Och Stockholmsbörsen nådde som sagt ett nytt all time high efter det här beskedet.
Just det.
Och det har väl du en graf på det va?
Ja, men jag tänkte det kan väl vara kul att illustrera och titta hur fint våran svenska börs har gått de senaste 5 åren. Och då kan vi också notera att Europabörsen, ett brett Europaindex, faktiskt också har något nytt all time high. Så att, ja, det här var bara lite kul för att se då de senaste 5 åren hur det har rört sig sen pandemibotten och upp och sen ner igen, räntehöjningarna tickade in och sen så har vi då ändå tagit oss upp där vi är idag, trots höga räntor.
Ja, och Europa går bra också alltså. Men hur ser det ut om vi jämför de här med USA då?
Ja, för det var det jag tyckte var lite kul med Europa just. Att Europa tycker jag, så här, det har ju uppenbarligen gått ganska bra ändå. Men om man jämför med amerikanska index, nu tittar man så här, 2 breda index Europa mot USA, så kan vi ändå konstatera att värderingen, amerikanska aktier har liksom aldrig värderats i en så hög premie som europeiska har gjort nu. Så det visar då den här grafen som är då, när man ser att den lutar neråt så betyder det då att amerikanska aktier värderas högre. Alltså en större rabatt i europeiska aktier.
Så att trots att Europa är på all time high och även Sverige så är det, om man jämför med USA, billigt. Är det så jag ska tolka
det? Ja, exakt. Relativt USA så är det billigt. Eller man handlar till en rabatt relativt USA helt enkelt. Sen såklart, det här är ett brett index. Vissa europeiska aktier har också väldigt höga multiplar som techbolagen i USA. Vi har techbolag i Europa också. De värderas högt. Men generellt breda penseldrag. Så ja, amerikanska aktier har värderats högt och nu värderas de väldigt högt relativt Europa ska sägas då.
Ja, det säger ganska mycket om hur de amerikanska bolagen är värderade och ja, det är, särskilt techbolagen.
Ja, och det är en premie man har varit beredd att betala för att man över tid har kunnat uppvisa högre lönsamhet och tillväxt. Men i alla fall intressant att tyckte jag att historiskt stor rabatt i europeiska aktier.
Oh ja, och generellt då, hur tycker du att man ska tänka nu när vi ändå är på outforskad mark? Vi har all time high både i Sverige och i Europa.
Ja, jag tycker att det är lite svårt just nu. Men ja, så känner man väl alltid. Men om man, en aspekt, den positiva aspekten kanske är att uppgång föder uppgång. Och all time high brukar följas med nya all time highs. Och är det någonting som marknaden just nu betta på, de flesta gör det i alla fall, och det avspeglas väl också i aktiekurserna, är ju att vi befinner oss i någon typ av Goldilocks-scenario som vi har pratat om.
Berätta vad det här är för någonting. Du har pratat om det förut. Ja. Guldlock. Ja, vad är det?
Jag kan ta en graf. Vi kan ta nästa slide bara för att illustrera också. För det handlar ju då om att man tänker att vi ska se tillväxt, vinsttillväxt hos bolagen samtidigt och i ekonomin. Då. Vi ser tillväxt i ekonomin, vi ser att bolagen kan generera högre vinsttillväxt samtidigt som inflationen kommer ner, så att vi kan dessutom få se räntesänkningar. Annars har vi varit rädda för i flera år, framförallt kanske för ett och ett halvt år sedan, då var ju recessionsoron på topp. Då trodde vi att vi skulle få se räntesänkningar för att vi var inne i en djup recession. Då var ju marknaden inte speciellt sugen på att ta risk. Men nu har vi faktiskt sett att tillväxten tar fart. Nu är det här vänstergraf i amerikanska vinster. Jag har även tittat på europeiska och asiatiska, och då tror man även där, på, framförallt i Asien, väldigt hög tillväxt 2024, tror jag 15%, Europa 5%, USA här så att det blev 8-9%. Så att vi ser ändå tillväxt i världen hos bolagen på aggregerad basis, samtidigt som då högergrafen, inflationen, fortsätter att trenda neråt. Och det är väl det här som marknaden gillar, och det är därför man kanske vill vara lång i aktier, trots att det har gått väldigt starkt i USA, Europa, Kina har gått väldigt bra på slutet, 35% upp i år, såg jag storbolagsindex var där.
Just det.
Så det är mycket som har gått väldigt bra, men man hoppas ju och tror på att vi ska se ytterligare förbättringar hos bolagen helt enkelt. Och då kanske man orkar vidare lite grann. Men det är klart att det är svårt att tro att vi ska upp, tycker jag i alla fall, 15-20% till. Vad var vi upp i år? 10-15. Jag har svårt att säga att vi ska upp lika mycket igen. Man kanske ska vara tacksam för det vi har fått nu. Vi går in i en säsongsmässigt svag period. Vi har en sommar nu som brukar kunna bli stökig. Det är en Q2-period, rapportperiod. Och det kan ju såklart hända saker. Vi pratar om förväntningarna på Fed. De har ju svängt typ varannan dag, känns det som.
Och det här låter ju som någon typ av bästa möjliga scenario där stjärnorna står rätt. Men som jag förstår det, så är det ändå ganska många som tror på det här.
Ja, men precis. Och det är egentligen, det här tar jag upp för att försöka förklara varför börserna går så bra som de gör just nu. Det är det här marknaden tror mest på just nu.
Ja. Och rapportsäsongen är ju faktiskt inte riktigt över heller. Vi kommer ju få in en del intressanta rapporter här i dagarna. Mm. Här på hemmaplan så får vi in Nibe på torsdag. Det är ju ett värmepumpsbolag som har haft det ganska motigt den senaste tiden på börsen. Mm. Ja, och det är ju verkligen en småspararfavorit där många hoppas på en revansch.
Mm, verkligen.
Sen blickar vi lite längre fram, en vecka till. Ja, men då kommer ju Nvidia äntligen.
Ja, snacka om vitt skilda världar där.
Ja, verkligen.
Vi har en graf
svenskt
på det.
Och amerikanskt. Ja. Och vi plockar upp grafen där bara för att titta. Jag tror att ingen någonsin har jämfört de här förut.
Nej, men det blev så himla fint kryss här, tyckte jag.
Ja, men
det var roligt att se vilka olika världar man kommer ifrån. Inte för att på något sätt Nvidia kanske gick dåligt då under 2023. Nu vet jag inte exakt hur utvecklingen såg ut innan. Den var ju inte alls så explosionsartad som den sen har blivit ju, i och med den här AI-håsen. Men det är ändå uppseendeväckande just hur Nibe, hur älskad den var. Också lite, det var ju lite hållbarhetshås också. Det var i och för sig 2021-2022. Men hur de här två aktierna verkligen har gått åt helt olika håll nu.
Ja, och att, Nvidia, man frågar ju sig hur man ska kunna leva upp till de här otroligt högt ställda förväntningarna. Mm. Men jag tror att vi kan nöja oss med att säga att den här rapporten ska man ju ha koll på, oavsett om man är intresserad av Nvidia eller den aktien. Därför att den är så otroligt tongivande i det här AI-racet. Så att vad som än händer så kommer den ju liksom påverka sentimentet. Och den väger ju så tungt också. Så den kommer ju dra med sig mycket av techsektorn. Så
ja, men verkligen.
Håll koll på den.
Mm. Tycker jag. Och det kanske inte Nibe kommer göra i samma utsträckning om man tittar på indexnivå. Så. Men som du säger, det är jättemånga småspar som äger den. Det är många som är liksom rätt ordentligt back i den, skulle jag gissa. Säkert många som har fiskat upp den nu. Jag tycker jag ser vissa analyser som liksom svänger och blir lite mer positiva nu. Och tycker att ja, men det var P75 när det var som värst. Nu är det P20 nästan. Okej, men när känns risk-reward attraktivt igen? Och det är klart att det ändå finns en underliggande strukturell tillväxt, men man är skraj för konkurrensen. Hur ska det här påverka marginaler framöver? Och det ska bli väldigt spännande att följa båda rapporterna.
I november så startade vi en tävling där vi fick en varsin portfölj med bolag. Du fick ju en med utdelningsbolag och jag fick en med tillväxtbolag. Nu ska vi ju äntligen ta och följa upp hur det har gått i den här tävlingen.
Exakt.
Innan vi hoppar in på vilka de här bolagen är, Hur fick du fram de här? Hur valde du ut?
Ja, det ska väl sägas att jag skapar väl två portföljer och du fick välja vilken du trodde mest på. Jag fick välja vilken jag trodde mest på.
Men om jag vinner så räknas fortfarande min seger, tycker jag.
Jag menar att du fick ju faktiskt välja. Det var inte så att du fick en portfölj att hålla fast
med. Nej.
Utan du fick välja vilken precis. Du mest trodde på.
I november.
Exakt. Och då byggde vi då en utdelningsportfölj som du sa. Där man då, det fanns fyra krav. Som man skulle kunna bocka av åtminstone tre av dem. Och det var ju då en hög direktavkastning, stabila kassaflöden, starka finanser och låg värdering. Och då ville jag att man skulle pricka av tre av de här.
Ska vi plocka upp så vi ser listan på bolagen här? Det var din portfölj då med utdelning.
Det var den jag trodde då skulle gå bäst fram till idag då. Ja. Ungefär ett halvår senare. Det blir ganska exakt det. Och då ser vi ju att det är... relativt försiktig portfölj.
Ja, och sen min portfölj, den kallade vi rock'n'roll-portföljen.
Exakt.
Det var därför jag valde den lite.
Ja, och då var det bara en simpel screening med bolag som förväntades växa 10% 2024 på översta raden.
Just det.
Och så hittade vi de här, eller jag hittade de här då, och så tog jag de som jag tyckte såg mest spännande ut. Och så var det lite tanken då hade börsen precis studsat upp ganska mycket. Vi hade den här oktoberbotten. Och så var det liksom, okej, om börsen fortsätter att gå bra, om vi får att ska centralbankerna börja sänka räntan, det blir inte en jättejobbig recession. Okej, tror man mer på tillväxtportföljen kanske?
Ja,
eller tror man att man kanske har tagit ut lite för mycket nu? Ska man med ha en försiktig portfölj?
Ja, och jag är ju obotlig optimist. Det var lite därför jag valde den. Men jag har ju tittat lite på hur mina aktier har gått. Och det är ju faktiskt bara paradoxer som har gått dåligt. Den är ner ungefär 30%. Man släppte ett storspel som levde inte upp till förväntningarna helt enkelt. Annars är i stort sett alla upp. Den klarast lysande stjärnan är Sectra, upp 90%. Munters, som ju är en så här indirekt AI-vinnare, upp 60%. Och sen, lite spännande, Hexatronic, upp 45%. Och det här är ju då trots att den här vinstvarningen kom dagen efter vi började tävlingen.
Det kommer jag ihåg.
Så den reaktionen med, jag kände ju så här, vilken dålig start jag får. Men
ja,
trots det då, upp 45%, det säger någonting om hur otroligt nedtryckt den var. Hur lågt förtroendet
var
på bolaget.
Verkligen.
Så att jag tror ju mot bakgrund av det här att du får väldigt svårt konkurrera med mig.
Ja, vi får ju se då. Men jag ska också säga att utdelningsportföljen, jag ska inte säga att den är tvärdefensiv. Jag ska säga att jag har tagit vissa mer cykliska bets också. Man hade kunnat kanske en mer defensiv utdelningsportfölj och en ännu mer offensiv tillväxtportfölj. Kanske. Det går ju typ Bilia, SSAB, Alleima, New Wave är lite mer cykliskt kanske än vad Tele2 och Telia är. I alla fall.
Vi tar och plockar upp dina bara lite snabbt här också och tittar på.
Ska vi göra det? Okej. Okay. Vad vill du säga?
Ja, men jag tänkte att, nej, men jag ser ju några här som spontant har gått ganska bra. Tele2 till exempel har gått bra. Du har ju Volvo där.
Ja.
Trots den senaste tidens dipp så är den upp säkert 20% eller något sånt där. Sen har du ju bank där va?
Just
Swedbank har gått ganska bra. Handelsbanken är nog lite back på däremot efter den rapporten.
Ja, det finns en viss risk för det, ja.
Ja. Skruvar och muttrar gillar du också. Det är mycket sånt där.
Exakt. Ja. Det är Volvo, det är Skanska, det är Bilia. Ja, men så är det. Så är det.
Ja.
Ja, är du beredd då?
Ska vi ta åt det resultatet?
Okej. Ja, då ser vi att du vann ju va?
Ja.
Och tillväxtportföljen på slutet lite grann så gjorde ett ryck.
Ja, och det kanske inte är jättekonstigt med tanke på hur det ser ut nu. Vi har pratat om det att vi är på all time high. Och vi hade ju liksom tesen att skulle vi se mjuka toner från riksbankerna, skulle vi se ökad riskvilja, ja men då skulle ju tillväxtbolagen gå bättre för de är mer räntekänsliga. Och det tror jag att du var ganska med på också.
Absolut, men jag då tycker jag att utdelningsportföljen har klarat sig ganska bra.
Verkligen, det var lite oväntat.
Det här är ju totalavkastning skulle jag säga, så att utdelningar har ju bakats in här. Annars hade min graf sett sämre ut. Så jag har fått hjälp av 10% direktavkastning i Handelsbanken ju. Trots att om man bara tittar kursgrafen så ser det ju värre ut.
Men du vet ett bolag i din portfölj som jag inte nämnde. En liten svarte petter. Det var ju Loomis där.
Varför, det var ju de du inte skulle nämna. Jag tror
du hade väl haft riktigt osis med
Loomis. Ja, jag vet. Ja, det var mitt första case.
Den drar ju ner ganska mycket där, kan jag tänka dig.
Så mycket. Då. Ja, jo, kanske lite. Ja, den var tråkig. Den var
inte
tråkig.
Din bästa i alla fall.
Nej, det har inte varit min bästa. Absolut inte. Men så, ja, vi säger väl grattis till tillväxtportföljen och Elias då.
Ja, men tack.
Men samtidigt så ska vi också vara tydliga med att man jämför ju ofta med ett index.
Ja, det är så och hur ser det ut om vi jämför med ett index då?
Exakt. Det är så man utvärderas i den här branschen och då kan vi konstatera att du faktiskt på pricken har gått exakt lika starkt som ett utdelningsinkluderande index.
Så att det som jag känner här var en prestigefull seger, det är ungefär så att jag hade kunnat köpa en indexfond och det hade gått exakt lika bra.
Ja, exakt så. Och jag är sämre.
Ja. Mm. Så att vi sammanfattar hela saken med att vi båda är mediokra.
Ja, men samtidigt,
alltså, det är svårt att slå index i och för sig.
Ja, det är det.
Kanske ska
ja,
det är det. Det är inte det... alla fondförvaltare som slår index.
Nej, exakt. Och det är ändå en uppgång på 23% sen i november. Så att, ja. Ja, säger lite grann hur stark börsen har varit också.
Verkligen. Det var ju spännande att följa upp det här och se hur aktien har gått. Och det kändes så enkelt när nästan allt är upp i min portfölj.
Mm, Vi får väl se. Den här får väl vara löpande, den här tävlingen.
Ja,
vi tar nya tag.
Och så får väl anledning att följa upp den här igen, kanske i höst.
Ja, exakt. För nu blir det något typ av tidigt sommaruppehåll från oss.
Ja, sommarlov.
Mm.
Men då har du ett jobb kvar här, Kalle.
Ja, just det. Det har jag.
Vet du vad
det är? Ja, men det är väl att påminna att all trading och handel, den är förenad med risk. Och att allting som har sagts i det här programmet, det ska ses som inspiration och ingenting annat.
Och vi ska ta och rikta ett stort tack till alla er som har tittat den här säsongen. Vi säger på återseende.